Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi servera en stor portion skrämselpropaganda. $16 miljarder läckta lösenord. Det låter ju farligt.
Ja, men är precis. Det? Nu är vi riktigt, riktigt rädda här. Det största lösenordsläckan någonsin har jag sett att det har skrivits om i medier. Peter, hur orolig ska jag vara?
Jag vet inte, är det dina 16 miljarder unika lösenord? Eller?
Nej, det är det inte. Nej,
då ska det nog vara lite... inte så orolig kanske. Nej. Och nog ingen annan heller. För det här är en rejäl höna av en fjäder, knappt en fjäder faktiskt.
Ja, alltså stora nyheten förra veckan var ju den här påstådda lösenordsläckan med 16 miljarder läckta lösenord. I veckans huvudämne så kommer vi att sätta det i perspektiv. Vi kommer gå igenom vad det egentligen är som har hänt och debunka ganska mycket av det trams som har spridits. Men det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 26 juni och släpps fredagen den 27 juni. Det är alltså slutet av juni nu, mina vänner, för er som har missat det. Innan vi pratar hönor och fjädrar och lösenord så vill jag prata lite om min återbäring från OK Q8.
Jaha. Det låter inte intressant, men det finns en intressant aspekt i det med tanke på att du fick ett mejl från Kivra där det stod, citat, nytt brev från OKQ8.
Och där så fanns det absolut ingenting att klicka på. Och det kan ju tyckas lite arrogant utan jag blev uppmanad att logga in då, via webben eller appen. Men under så stod det, varför får jag ingen länk? Och svaret som de själva gav var, av säkerhetsskäl skickar vi aldrig länkar i mejl. Kort och koncist och också helt korrekt. Vi måste ju börja vänja oss av vid att klicka på diverse kreti- och preti-länkar i mejl som kan ta oss på konstiga ställen.
Jag känner att det luktar en guldstjärna till Kivra här.
Absolut.
Ja, och nu ska det läggas till att Kivra är i en ganska bekväm situation för att de vet ju att... en väldigt stor del av deras användare har Kivra-appen och det är lika lätt för användaren att öppna Kivra-appen som det är att klicka på en länk. Det är inte alla andra företag som har en så bekväm situation. Men samtidigt, Kivra, de är ju också i en position där det är extra viktigt att faktiskt ingen klickar på länkar i mejl som ser ut att komma från Kivra. Eftersom att Kivra kan utnyttjas i olika typer av attacker. Men det mejlet du fick, det var väl ett helt äkta mejl?
Det var det. Det såg jag verkligen på återbäringen som var 30 kronor och 14 öre.
Ja, men grattis, det är ju en glass.
Ja, för vi har ju också ett lite mindre äkta Kivra SMS i detta fallet.
Exakt. Problemet med bedragare som utger sig för att vara Kivra är inte exklusivt för mail utan det är också någonting som förekommer via SMS. Och en närstående person till mig fick nu den här veckan just ett SMS som stod att kom från Kivra. Avsändarnamnet var Kivra. Men vi vet ju sedan många avsnitt tidigare att när det kommer till avsändarnamnet som visas på ett SMS, då är det värre än med mejl. Det finns överhuvudtaget inget sätt att veta om den som har skickat mejlet är den organisation som står som avsändarnamn. Det går inte. Och det gör ju att vi aldrig någonsin under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan undantag kan lita på avsändaren av ett SMS.
Oj, säg det snabbt 10 gånger.
Jag har sagt det så många gånger nu i det här laget så den börjar sitta. Men vad stod det i det här SMS:et då? Jo, det stod så här, citat. Vi behöver komma i kontakt med dig omgående gällande ärende 55RD656250RT. Vänligen kontakta oss på och så ett telefonnummer, ett mobiltelefonnummer med vänlig hälsning, Kivra. Det här var ju då flera varningsklockor som borde börja ringa. Dels då att de skriver ett telefonnummer i sms:et och dels att det är ett mobilnummer. Det är inte liksom Kivras vanliga nummer som man kan ringa till, som är något sånt här 077-nummer har jag för mig. Och givetvis får ni det här sms:et, lita inte på det och ring absolut inte till det nummer som står i sms:et.
Det skulle du heller aldrig göra, Karin Minicka. Du skulle ju anlita någon av dina två små alter egon, eller hur?
Ja, precis. För eftersom jag som av en händelse har 8 stycken kontantkortsnummer nu från när vi gjorde spoofing-testet, så tänkte jag att nej, men, alltså, Bob Giovanetti, mitt alter ego, han får ju helt enkelt ringa det här numret och höra vad det egentligen var som hände. Så Bob, han ringde till det nummer som stod, vilket alltså ni inte ska göra. Och då svarade de så här.
Ja, hej och välkommen till Kivra. Du talar med Adam Eklund. Hur kan jag hjälpa till?
Jag förklarade då i rollen som Bob vad det var som hade hänt, att jag hade fått det här sms:et och att jag skulle ta kontakt med dem omgående enligt det sms:et. Jag fortsatte sen också så här.
Jag fick ett sms och det står 55 RD.
Har du något referensnummer jag kan kika på?
Ja, det är det här ärendenummer. Vi behöver komma i kontakt med dig gällande ärende 55 RD65 och så står det massa saker.
55 RD65, ska jag se här.
Och det roliga här var att notera, jag läste alltså inte upp hela ärendenumret. Men Adam, han hittade konstigt nog ändå det här ärendet.
Yes, då kan jag se här en beställning lagt här på 2 iPhones för 29 000 kronor. Kan ni till?
Nej. Nej.
Är det ingenting du känner till?
Jag har absolut inte beställt några iPhones, än mindre 2 stycken.
Ska vi se här. Sekund. Då kan jag se att den här beställningen på de här 2 iPhonesen är beställd till Eskilstuna. Bor du i Eskilstuna?
Nej, Göteborg.
Okej, då ska vi se här. Vänta. Jag ska hjälpa dig här. Ingen fara. Bara ge mig en liten stund här.
Absolut.
Visst är det snällt av Adam att hjälpa mig här när jag har av någon anledning beställt 2 stycken iPhones för 29 000 kronor. Men efter ett tag då kommer Adam tillbaka med ett väldigt oroväckande besked.
Du, jag kan säga att den här beställningen är lite konstig, så jag kommer göra så att jag avbryter och makulerar den här beställningen och hjälper dig här.
Mm.
Och så kan jag faktiskt misstänka att det här rör som en bank-ID-kapling. Så jag tänker att jag kan hjälpa dig där och vidarebefordra dig till din bank där, så kan jag hjälpa dig med saken där. Så
jättebra.
Det är en sån här grej. För det här beställningen har lagts på bank-ID.
Okay.
Ja, den har bekräftats alltså.
Men
så vi kan
då
i dagsläget, så jag kan se om jag kan vidarebefordra dig där.
Det är Handelsbanken och de har kontor precis här nedanför där jag bor.
Handelsbanken, okej. Så ska jag se om jag kan vidarebefordra det där till Handelsbanken. Kanske du kan kanske de ser till att komma ner där till kontoret eller någonting. Jag vidarebefordrar det till spärravdelningen till Handelsbanken nu.
Tack.
Ska du bara hänga kvar där på tråden, så svarar de strax.
Det intressanta här är att det inte gick fram några toner. Det var inga vänttoner här, som liksom att jag skulle vänta på att bli framkopplad, utan det var bara helt tyst i några sekunder och sen plötsligt så svarar någon.
Hej, välkommen till Handelsbankens personalist, här har vi Johan Andersson, hur kan jag få till?
Hej, heter Bob Giovanetti och blev kopplad till er från Kivra. Fick ett sms från Kivra om att jag skulle ringa dem, sen var det några iPhones som var beställda som var felaktigt och de skulle koppla någonting. Jag hängde inte riktigt med på logiken, men det var i alla fall, skulle kopplas till Handelsbankens spärravdelning.
Okej.
se här ett telegram från Kivra där det står att du ska ha gjort en beställning på 2 stycken telefoner på fakturabetalning som du uppger att detta inte var du, och då kan det röra sig om en bankerkapning. Stämmer det?
Okej, vänta här nu. Personen som utger sig för att jobba på Handelsbanken har alltså fått ett telegram från Kivra, och har, Kivra ska ha kopplat fram mig till den här Handelsbankens spärrserviceagenten som fortfarande inte vet vem jag är, förutom att jag påstår att jag heter Bob Giovanetti och att jag ringer från ett telefonnummer som för övrigt inte var det telefonnumret som de skickade sms:et till. Men jag vill ju veta, vad är det här egentligen mynnar ut i? De lurar mig att de kontaktar mig från Kivra, de kopplar mig till en falsk Handelsbanken-representant. Vad händer egentligen sen? Jo, de frågar mig ifall det har försvunnit några pengar från mitt bankkonto.
Har du inte blivit av med några... Har du kontrollerat om någonting har försvunnit från ditt konto?
Nej, det, jag fick sms:et för typ 20 minuter sedan.
Okej, så gör du. Medan jag börjar skriva polisanmälan så kan du kontrollera om någonting har försvunnit därifrån eller inte.
Ja, så skriver ni på Handelsbanken polisanmälan?
Ja.
Okej.
Och det var lite oväntat. Handelsbanken skriver alltså polisanmälan åt mig.
Ja, det är lika oväntat som att Kivra kunde avbeställa 2 mobiltelefoner till Eskilstuna.
Just det också. Men sen så blir det plötsligt tyst, för att jag trodde att han skulle komma tillbaka och säga någonting. Så efter att det har gått över en minut så börjar jag fråga, var tog du vägen?
Bara säg till när du är klar.
Vad är det jag ska bli klar med?
Du sa att du skulle skriva någon polisanmälan.
Ja, du skulle kontrollera om någonting har försvunnit på ditt konto.
Jaha, men jag gör det sen när vi är färdiga.
Ja, men det var inte det jag sa, eller hur?
Men...
Och så lägger han på. Det här...
Du var för svår.
Det var lite synd att jag inte fick reda på vad är det egentligen det här slutar med. Men jag har 2 teorier på vad som är mest sannolikt att hade hänt sen ifall inte den här falska handelsbankagenten hade förstått att det var någonting som inte riktigt stämde. Alltså som inte riktigt stämde ur hans perspektiv, att han skulle kunna lura mig. Det första, och som jag tror är det mest sannolika, är att när jag hade sagt att det inte saknades några pengar på mitt konto, då hade han sagt att det var en himla tur, men eftersom det har skett en bank-ID-kapning är det väldigt viktigt att du omedelbart flyttar över pengarna från ditt vanliga konto till det säkra konto som vi sätter upp åt dig bara för att kunna hålla dina pengar säkra medan vi reder ut det här. Om han inte hade sagt det, och det här säkra kontot, det hade ju då varit pengar som jag hade fört över till bedragarna om jag hade gått med på det. Den andra saken hade kunnat vara att han genom att få mig till att kolla på mitt konto redan hade känt mig bekväm med att logga in, men då försökt övertala mig att istället logga in med min bankdosa istället för med mobilt bank-ID. För med mobilt bank-ID har vi ju nu till exempel den här dynamiska QR-koden som ska förhindra att en angripare loggar in på distans. Lyssna på intervjun vi gjorde med bank-ID för 2 veckor sedan, om ni vill veta mer om det. Men problemet är att de säkerhetsmekanismerna finns inte med till exempel Handelsbankens bankdosa. Så om han lyckas övertala mig att det här är så allvarligt att vi inte kan lita på mobilt bank-ID, att du måste gå och hämta din bankdosa så att vi kan vara säkra på att allting är rätt, då hade han kunnat lura mig att lämna över koder som hade gjort att han hade kunnat logga in och utge sig för att vara mig. Och det är därför ni ska komma ihåg att mobilt bank-ID är säkrare än vad den vanliga bankdosan är hos Handelsbanken. Vad som hade hänt här i slutändan, det vet vi som sagt inte, men det där är mina 2 teorier. Jag ska eventuellt försöka ringa dem en gång till och se ifall jag kan få reda på något mer, och i så fall följer vi upp med det i nästa avsnitt av podden. Men det vi kommer ihåg med anledning av det här, det är att aldrig någonsin lita på avsändarnamnet som visas för ett sms. Framförallt eftersom att vi inte ens har på sikt någon lösning på det problemet. Det finns ju lösningar när det kommer till det här med spoofade mobilnummer som vi har pratat om. Men det finns ingen lösning på problemet med falska avsändare av sms.
Ja, vi går vidare till något helt annat. Frivillig exponering kan man väl säga. Det är nämligen så att den numera valda liberala ledaren, partiledaren Simona Mohamsson, hon har lyckats dela ut hela sin Google-kalender till allt och alla.
Mm. Precis, det var Dagens Nyheter som kom med avslöjandet att den privata Google-kalendern för henne då låg publik för hela världen. Och de skrev att, citat, kalendern innehåller känslig information om arbete och privatliv sedan 15 år tillbaka. Bland annat framgår det att hon hade ett möte för vetting, bakgrundskontroll, i tisdags klockan 16, slut på citat. När det kommer till kalendrar så måste vi vara försiktiga med vem vi delar våra kalendrar med. Och vi måste ha i åtanke att om vi har valt att dela våra kalendrar, att de förblir delade. Google-kalendrar eller Proton Calendar-kalendrar, de är inte delade som standard. Men användaren kan välja att dela sina kalendrar och kan då göra det på två sätt. Antingen kan användaren välja att dela kalendern publikt för alla. Och då kan vem som helst se den. I Google, som var då fallet här, så finns det en inställning där användaren kan kryssa i gör tillgänglig för alla. Och då dyker det, åtminstone numera, upp en varning där det står, citat, varning. Om du gör kalendern offentlig blir alla händelser synliga för hela världen, inklusive via Google-sökningar.
Ja, det. Ja, förlåt.
Är du säker på att du vill göra detta? Slutcitat. Så det är en tydlig varning som finns nu. Vi vet inte om den fanns för 15 år sedan, men nu finns den där i alla fall. Varför skulle någon vilja göra sin kalender tillgänglig för alla?
Det kan ju vara att det ska vara en offentlig kalender. Det är någon gemensam eventkalender eller något liknande. Men ja, det är ju väldigt sällan man behöver göra det.
Nej, men just eventkalender. Säkerhetsbubblans eventkalender. Den ska vara publik så att vem som helst kan prenumerera på den och se vad som finns i den. Så det finns poänger med det. Men när det kommer till personliga kalendrar, då är det väldigt sällan lämpligt att göra kalendern publik. Och därför finns det möjlighet också att dela kalendern med specifika användare. Om man väljer att göra det, då kan ingen annan än de personerna som man delar kalendern med komma åt innehållet i kalendern. Problemet är att det bara fungerar inom respektive kalendertjänst. Om jag till exempel vill dela min Proton-kalender med dig, Peter, då kan jag göra det eftersom vi båda använder Protons kalender. Men jag kan inte dela den med någon som använder Googles kalender. Och någon som använder Googles kalender kan bara dela med andra Google-användare, inte med Nextcloud-användare. Så jag misstänker att det är många som gör misstaget att skapa publika kalendrar med en länk som ser jättelång ut, som ingen skulle kunna gissa sig till. Och dela kalendern på det sättet för att det fungerar mellan olika plattformar. Men det är alltså det som vi ska undvika att göra. Sen finns det en sak jag skulle vilja lägga till där också, och det är att tänka på att det här är lätt att missa ifall man till exempel delar sin kalender och sen 2 år senare börjar använda kalendern på ett annat sätt. Då är det lätt att missa, för det indikeras liksom inte tydligt att det är en delad kalender. Så här skulle jag också vilja påminna de som tillhandahåller de här tjänsterna om att det hade varit bra om det tydligare indikerades när en kalender var delad, och sen kanske en gång per år att det dyker upp en liten notis som säger du har för närvarande delat de här kalendrarna, vill du fortsätta att göra det? För det är för lätt att användaren missar annars att en kalender som en gång i tiden användes för en sak men numera används för något annat ligger delad och publik.
Jag får en gång per år påminnelse om att jag och min hustru delar Google-foto.
Delar Google-foto? Mm. Alltså, ja, Googles fotoalbumsfunktion. Mm. Ja.
Det är ju bra påminnelse.
Absolut. Google fixar det för kalender också. Och Proton fixar det för kalender också. Och Nextcloud fixar det för kalender också. Så att alla som delar kalendrar får årliga notiser om att det här är det du har delat just för stunden. Gör en översikt. Här är vad du har delat för stunden. Är det det du vill fortsätta dela?
för kalender handlar det ju också om att du har ju andra inbjudna där också, så det handlar ju om deras privatliv också naturligtvis.
Jättebra poäng, jättebra poäng. Mycket riktigt.
Men är det bra att dela ut 16 miljarder lösenord?
Ja, det är det som de som har upptäckt den här 16 miljarder lösenordsläckan inte har gjort. De har inte delat vidare den med Troy Hunt som driver Have I Been Pwned, alltså den tjänst som ligger till grund för att man ska kunna leta efter sin e-postadress i lösenordsläckor på till exempel Säkerhetskollen och på haveibeenpwned.com.
Ja.
Men när det kommer till de där sakerna så återkommer vi till det lite längre fram. För vi måste börja med att prata om... Nej, vet du vad? Vi börjar med att prata om vad det är egentligen som är fel av det som har sagts. Så att vi kan ta bort felen som har rapporterats och sen går vi igenom vad det är som faktiskt har hänt.
Ja, så är det något icke-fel som har hänt? Anledningen att vi är så uppe i varv i detta är att vi på något sätt är ganska trötta på den här typen av rapportering.
Ja.
Och det handlar ju då om att media, svensk media slog på stora trumman av att det har läckts massvis med lösenord ifrån princip allihopa.
Och sen kan jag väl helt ärligt erkänna att vi pratar ju om det här en gång i veckan i princip. Vikten av att hålla koll på sina inloggningsuppgifter. Problemet är att det är bara ni som av någon anledning lyssnar på den här podden vecka ut och vecka in som bryr er om det. Och det är inte ni som behöver veta att ni måste skydda era lösenord ordentligt. Utan det är ju alla andra. Så det kan finnas en poäng med att det görs stora nyhetsreportage i samband med lösenordsläckor. Problemet är när det ropas vargen kommer att det inte finns någon bra grund, någon bra substans bakom uppmaningen, så att det egentligen bara blir ett brus av återkommande skrämselpropaganda kring lösenordsläckor.
Jajamensan, och det var den 19 juni som TV4 skriver följande. Enligt Forbes har 16 miljarder lösenord och inloggningsuppgifter till Apple, Google, Facebook och andra internettjänster stulits i en enorm dataläcka. Vi hoppar fram lite i citatet. Tidningen skriver att det med stor sannolikhet är den största dataläckan någonsin och att den omfattar i stort sett varje online-tjänst från Apple, Facebook och Google till GitHub, Telegram och olika myndighetstjänster. Användare uppmanas att ändra sina lösenord till tjänsterna. Slut på citat.
Och där någonstans i samband med slut på citat, då borde någon klocka ha ringt i alla fall. För det som står här är alltså att användare uppmanas att ändra sina lösenord till i stort sett varje online-tjänst. Ja. Från Apple, Facebook och Google till GitHub, Telegram och olika myndighetstjänster. Alltså, ska alla användare i hela världen byta sina lösenord, alla sina lösenord till alla tjänster? Nej, det faller ju på sin egen orimlighet. Expressen, de skrev så här i sin artikel som inleddes dåligt, men de räddar upp det sen, men det inleds väldigt, väldigt dåligt.
Cybernews uppger att totalt 16 miljarder lösenord har läckt från drygt 30 olika datacenter. Lösenorden gäller främst Google, Facebook, Apple och Telegram, men också lösenord till olika myndighetssajter. Slut på citat.
Slut på citat och slut på trams, för det här stämmer ju överhuvudtaget inte. Det är inte så att 30 datacenter har läckt några lösenord, och när jag läser det där då tolkar jag ju det som att det skulle vara Google, Facebook, Apple och Telegram som har läckt några lösenord, och det stämmer alltså inte. Det har inte varit någon sån här traditionell lösenordsläcka där någon stor sajt har råkat läcka hela sin användardatabas med deras användarnamn eller e-postadresser och lösenord. Det är inte så att någon ny stor sajt har gjort en Adobe. Och göra en Adobe, det är alltså att man läcker sin lösenordsdatabas. Jag vet inte om det är etablerat i svensk lingvistik eller vad det heter. Gör en Adobe.
Nej, den var, ja. Tror jag, den åldras nog inte så väl heller. Nej. Där.
Men Expressen, de räddade upp det lite, för att de skrev också så här längre fram i sin artikel.
Användarnamn och lösenord har samlats in via så kallade infostealers, skadliga program som stjäl information direkt från infekterade datorer.
Det stämmer däremot. Alltså det här som Cybernews rapporterar att de har upptäckt, som vi ska återkomma till exakt vad de skrev också, det är alltså inloggningsuppgifter som har samlats in via spionprogram, Infostealers. Vilket vi pratade om här om veckan när vi pratade om de här trojanerna på annonserna på Facebook som ledde till trojaner. Och trojaner som inte infekterade datorn och krävde en lösensumma för att återställa utpressningskrypterade filer, utan låg i bakgrunden och stal inloggningsuppgifter. Så det är den typen av skadeprogram som nu har stulit de här inloggningsuppgifterna och gjort att vi har fått den här samlingen som Cybernews själva beskriver på engelska så här. Jag har översatt resten, men det här tar vi på engelska. The largest breach in history involves 16 billion login credentials. När jag såg Forbes-nyheten första gången, det var dagen innan det började bli en nyhet i Sverige, då var det ett av de stora mediehusen i Sverige som ringde mig och frågade om det här var någonting allvarligt. Och jag gav dem ett lugnande besked att nej, det här är inte ens värt att göra någon artikel om. Och det tänkte jag inte heller göra till säkerhetskollen, men sen när det här exploderade och alla började skriva om det, då kände jag dels att det var lite synd att de som var snabbast på bollen inte fick skriva om det. Sen kände jag att jag var tvungen att publicera någonting på säkerhetskollen för att liksom nyansera de felaktiga saker som spreds. Sen var det lyckligtvis så att TT gjorde en intervju, eller förlåt, jag tror att det var Sveriges Radio som gjorde en intervju med Ann-Marie Eklund Levinder som sen citerades i TT, som ställde lite saker till rätta. Så det blev bättre i slutändan, men det var himla många konstiga budskap inledningsvis. Anledningen till att jag var väldigt skeptisk till det som Cybernews rapporterade om, det tror jag att ni förstår ifall vi tänker lite på Cybernews historik. Och därför börjar vi med att gå tillbaka till januari 2024 när Cybernews publicerar artikeln med rubriken på engelska "Mother of all breaches reveals 26 billion records." Väldigt allvarligt. Men sen i juli 2024 då publicerar de RockYou 2024, 10 billion passwords leaked in the largest compilation of all time.
Oj då.
Ja.
Ja. Där, 10 miljarder är mer än 26 miljarder.
Absolut, alltså. Det är inga tvekan om det. 10 miljarder är mer än 26 miljarder. Och sen juni 2025 nu då publicerade de 16 billion passwords exposed in record breaking data breach. För 16 miljarder det är ju faktiskt mer än 10 miljarder. Och sen med den logiken som Cybernews kör med så är det också mer än 26 miljarder. Men det här är alltså något de har satt i system. De pumpar ut den här artikeln med jämna mellanrum och så har de skrapat ihop någonting nytt som de försöker göra en stor grej av. Och vi förstår faktiskt lite mer om vad det är de har skrapat ihop om vi läser en del av deras artikel fritt översatt till svenska.
Sedan början av året har vårt team noggrant övervakat vad som cirkulerar på internet. Hittills har de hittat 30 olika exponerade datamängder som vardera innehåller allt ifrån tiotals miljoner till över 3,5 miljarder poster. Sammanlagt har de avslöjat hela 16 miljarder inloggningsuppgifter.
Slut på citat. Och det där låter ju ganska mycket. Men då ska vi komma ihåg att det här är alltså inte en läcka de har kommit över, utan de har tagit 30 stycken olika läckor som i sin tur då visserligen enligt Cybernews själva med ett undantag är sådana läckor de inte har sett tidigare, men det är läckor som någon annan har sammanställt. Troligtvis då kriminella som har samlat in de här uppgifterna. Och sen så har de plussat ihop de här posterna från de 30 olika läckorna och det blir 16 miljarder, vilket som vi alltså vet är mer än 26 miljarder.
Yeah.
Men sen förklarar de en väldigt viktig sak som tycks ha gått förlorat i den inledande rapporteringen. De skriver så här, fritt översatt.
Forskare säger att det mesta av den läckta datan kommer från en blandning av infostealer, skadlig kod, credential stuffing listor och återanvända gamla läckor. Paus i citat där. credential stuffing listor och infostil skadlig kod. Ja, det var avancerad svengelska.
Ja, det är infostil skadlig kod, det är alltså den typen av spionprogram som jag nämnde precis, och credential stuffing listor är färdiggenererade listor med olika inloggningsuppgifter som kan användas för att testa om det går att använda dem för att logga in som användare. Och återanvända gamla läckor, ja det är helt enkelt de här.
Återanvända gamla läckor. Ja. Vi fortsätter i citatet. Det finns inget tillförlitligt sätt att kontrollera alla datamängder mot varandra, så det finns definitivt överlapp. Slutsatsen är att vi inte kan veta exakt hur många unika konton som har exponerats, men det är troligt att mycket av datan förekommer flera gånger. Slut på citat.
Okej, två saker här då. Först och främst, så den här 16 miljarder siffran, den är helt irrelevant, för ni har inte en aning om vad det egentligen är ni har skrapat ihop. Ni har inte ens kollat överlappet. Och vi vet faktiskt inte heller överlappet än, för det bästa sättet att kolla överlappet hade ju varit ifall Troy Hunt, som driver tidigare nämnda Have I Been Pwned, som är navet för lösenordsläckor i världen, hade fått den här informationen, så att det hade gått att kolla hur pass mycket av den här datan finns redan i Have I Been Pwned. Men det har han inte fått. Han har däremot kontaktat Cybernews. Vi vet ännu inte vad det mynnar ut i, men det här med 16 miljarder läckta lösenord, den siffran är helt irrelevant. Det vi vet, det är att någon har hittat 30 stycken läckor som någon kanske har sett tidigare, men som inte Cybernews har sett tidigare, med ett undantag, som har paketerat ihop det, lagt ihop lite, blandat in lite saker, och det blir 16 miljarder.
Ja.
Så jag skulle egentligen då, eller jag kan inte göra det, men ett annat företag skulle kunna göra samma sak, fast de hittar en läcka till och så lägger de ihop det, och då blir det en ännu större dataläcka, vilket är skälet till att vi får de här jättestora siffrorna som är helt irrelevanta. Men jag skrev en lugnande artikel om det här på Säkerhetskollen, som vi givetvis länkar till från våra show notes. Den är inte så clickbait-vänlig, så jag vet inte hur många som har läst den, men i alla fall där finns det summerat. Men det finns en sak som jag inte nämnde i den artikeln, en intressant aspekt som jag först läste efter att jag hade publicerat den. Och det var en kommentar som Hudson Rock gick ut med, som också arbetar med att hålla koll på lösenordsläckor. De skrev så här, fritt översatt till svenska.
Tänk på detta. Hudson Rocks data visar att det genomsnittliga antalet stulna inloggningsuppgifter per dator infekterad med en infostealer är cirka 50. För att en läcka ska nå upp till 16 miljarder inloggningsuppgifter skulle det krävas 320 miljoner komprometterade enheter. En siffra som är orealistisk med tanke på globala infektionstrender. Detta tyder på att datamängden är uppblåst med dubblerad, föråldrad eller konstgjord genererad information.
Slut på fritt översatt citat där. Och ja, mycket riktigt är det. Vi vet ju redan att siffran 16 miljarder är irrelevant, men ytterligare en bra aspekt. För jag kände inte till den här siffran som Hudson Rock presenterade, att det genomsnittliga antalet inloggningsuppgifter som en infostealer får från en infekterad dator är 50. Så det är en bra, intressant sak där. Men rekommendationer med anledning av det här då? Ja, först och främst, om du misstänker att din dator har blivit infekterad, sök igenom den med ett antivirusprogram. Och finns det tecken på att din dator är infekterad, det är då du ska byta dina lösenord. För det är då som du som specifik enskild användare kan ha råkat läcka dina inloggningsuppgifter via en sån här infostealer, ett sånt här spionprogram. Så gör en virussökning på datorn. Finns det tecken på att du har blivit infekterad, det är då du ska byta dina lösenord. Andra användare behöver inte bry sig. Sen självfallet, byt till nycklar, alltså passkeys, eller tvåfaktorsautentisering åtminstone på alla webbplatser där det går. Det är inget fullständigt skydd, Men det skyddar bättre än ingenting. Anledningen till att det inte är ett fullständigt skydd, det är ju att om du får en sån här infostealer på din dator, då kan den också stjäla de cookies, de kakor som håller dig inloggad. Och då spelar det inte roll hur du loggar in, för att angriparna kringgår hela inloggningsförfarandet. Så om du blir infekterad med en sån här infostealer, då spelar det ingen roll hur du loggar in. Men under förutsättning att den stjäl de här kakorna. Så oavsett vad är det bra att byta till inloggning med nycklar eller att åtminstone aktivera tvåfaktorsautentisering. Och sist men inte minst, med anledning av att det här är data, för vi ska inte sticka under stol med att de har hittat data, det har de gjort, det är bara att de har blåst upp proportionerna på deras upptäckt allt för mycket. Men i och med att vi ser att det samlas in den här typen av data från datorer som har blivit infekterade, kom ihåg att vara försiktig med vilken information, med vilka applikationer som du kör på din dator. De här spionprogrammen, de kan ligga obemärkta i bakgrunden. Dagens skadeprogram gör inte nödvändigtvis väsen av sig, så var försiktig med vilka appar du installerar på din dator och installera bara appar från trovärdiga källor och appar som du faktiskt litar på. Då slipper du att dina inloggningsuppgifter någon gång i framtiden dyker upp i en ännu större läcka, för det kan vi vara helt säkra på att om ett år så kommer det finnas en ny sån här nyhet där det är en ännu större läcka, framförallt nu när vi själva får definiera vad som är världens största som säger, oh, nu är det jätteviktigt att alla byter sina lösenord igen, men då vet ni i alla fall vad det är som ligger bakom. Det är troligtvis precis samma sak som vi har pratat om den här veckan, och någonting som ni kan vara lika säkra på att kommer hända redan inom en vecka, det är att ni får ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.